Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag vill tacka alla er som lyssnat så troget på mig under de här snart 2 år som Historiska brott har funnits. En del hittade mig direkt och många har tillkommit månad för månad. Tack också ni som röstade på mig i Guldpoddens tävling under kategorin Årets krimpodd. Jag vann inte utan fick se mig slagen av 3 värdiga motståndare. Men bara att bli nominerad var stort. Mitt liv efter poddstart har förändrats på så sätt att jag kunnat gå ner lite i arbetstid som kurator på sjukhuset, vilket behövs för att hinna med poddandet. I nuläget har jag mellan 110 och 120 000 lyssningar i månaden, vilket är en fantastisk siffra. I övrigt så är den stora skillnaden kontakten med er lyssnare. Det är så roligt att få kommentarer, meddelanden och mejl. Och jag sitter på landsbygden i mitt hus och har kontakt med hela Sverige, ja till och med delar av världen, unga som gamla, tack vare vårt gemensamma intresse. Nu är det dags för säsongens sista avsnitt och det handlar om ett mord i juletid. Men någon vidare julstämning, det kommer ni tyvärr inte få från mitt håll, när jag berättar för er om det som kom att kallas Lucia-mordet. Det var en av grannarna som ringde till polisen den här måndagskvällen den 20 december 1971. I flerfamiljshusets fönster på Bergsgatan brann de elektriska ljusstakarna så vackert och på radion sjöngs julsånger. Mörkret kom redan vid 3-tiden, de här årets sista veckor. Och Stockholmsborna såg fram emot att få varva ner inför den stundande julen. Tjänstemän stretade hem längs gatorna i den kalla kvällen och mötte julklappshandlare med välfyllda kassar från NK, pub eller EPA. Till Bergsgatan 59 i Stockholm kom en polispatrull som möttes av flera boende. De klagade på en obehaglig lukt i trapphuset och de församlade konstaterade snart att det troligen var någonting inne i kontorslägenheten på källarplan som luktade. Någon kontaktade portvakten men han hade inte några nycklar till just den här lokalen. Polisen fick därför tillkalla hjälp av låssmed. Sprintarna slogs bort och så lyftes hela dörren bort. Inne i källarutrymmet fann de direkt orsaken till odören. En kvinnokropp låg på en säng en bit in i lägenheten och hon hade uppenbarligen varit död i flera dagar. Det första intrycket var att det rörde sig om ett sexmord. Kvinnan låg i sängen och en bit ifrån henne låg en använd kondom. Samtidigt som brottsplatsundersökarna jobbade vidare så togs den döda kroppen till rättsmedicinska för obduktion. Där konstaterades snart strypning som dödsorsak. Obducenten kunde också fastslå att den döda måste ligga i källarlokalen ungefär en vecka innan upptäckt. Kvinnan var redan tidigare bekant för polisen och det tog därför inte lång tid innan hon var identifierad. Hennes namn var Solvein Hast och hon var 52 år och sedan flera år tillbaka känd som prostituerad. Trots sitt yrke hade hon alltid varit diskret och inte ställt till några besvär för polisen. Husrannsakan gjordes i Solveins lägenhet och bland mycket annat fann man där en nyckel som visade sig leda till ett bankfack. Naturligtvis skulle även detta undersökas och några poliser åkte till banken för att tillsammans med en banktjänsteman gå in bakom den tjocka valvdörren och söka efter rätt siffra på på den luckförsedda väggen. Det var inte utan ett pirr i magen som de erfarna kriminalarna såg den lilla dörren vridas åt sidan. Bankmannen drog ut lådan och ställde den framför poliserna. Där låg sedlar. Bunt efter bunt av tusenlappar. Senare fick utredarna veta den exakta summan. 932 000 kronor. I dagens penningvärde motsvarar det över 7 miljoner kronor. Det här var ingen vanlig prostituerad. Och kanske var inte heller mordet ett vanligt sexmord. Vad hade då hänt nattfjärilen, glädjeflickan, horan, den utsatta kvinnan Solveig Hast? Det fick polisen reda på först nästkommande vår. Och trots att dessa upplysningar tycktes trovärdiga ledde de aldrig till en fällande dom. Men vi går tillbaka till dagarna kring Lucia 1971 och den berättelse som blandmissbrukaren och småtjuven Roland Engström, 35, delgav polisen under våren 1972. Roland var sedan flera år bekant med Solveig Hast. Det hade börjat med att han hade köpt hennes sexuella tjänster, men efter en tid hade de blivit så goda vänner att han slapp betala. Solveig var inte lik många av de andra gatflickorna. Hon tog inte droger och skötte sin verksamhet som ett välordnat litet företag. Alla visste att Solveigs svaga punkt var pengar. Hon var girig och ville få ihop en stor summa pengar på prostitution innan hon bytte livsstil. Det ryktades att hon var god för flera hundratusen kronor. Roland var den här vintern intill döden trött på att hanka sig fram. Han drev omkring i en ständig jakt på pengar och narkotika. Det måste bli ett slut på detta eländiga liv. På senare tid hade Roland fått en nästan familjär kontakt med sin gamle vän Sten Höglund, 38. Detta berodde på att Sten hade träffat en ny kvinna samtidigt som Roland börjat sällskapa med Stens fru. De gamla vännerna stötte på varandra allt som oftast och det ena ledde till det andra. Snart hade de utarbetat en perfekt plan för att roffa åt sig en del av Solveigs pengar. Och en dag i början på december var Roland och hans partner in crime, Sten Höglund, redo. De skulle lura av Solveig en stor summa pengar. Visserligen skulle det kosta Rolands och Solveigs vänskap, men det fick det vara värt. Planen var att stämma möte med Solveig och få henne att komma till en mötesplats med en stor summa pengar. Solveig hade under sommaren anmält en stöld till polisen. Då hade hon först uppgivit att det handlade om 4 500 kronor, men sedan ändrat summan till hela 144 000 kronor. Inte helt oväntat gav polisutredningen ingenting och Roland hade nu tänkt att om Solveig återigen uppsökte polisen och sa att hon blivit bestulen på en stor summa pengar, så var chansen att hon skulle bli trodd ännu mindre den här gången. Ingen skulle därför leta efter dem om de bestal den rika glädjeflickan. Roland bestämde träff med väninnan Solveig på stan en kväll kring den 5 december. Sten var också med, men Solveig hade träffat Sten förr och tyckte inte det var något märkligt. De pratade en stund om hur de skulle tillbringa kvällen. Men Roland föreslog att först av allt skulle de gå upp till Stens lägenhet en sväng. Den låg på Röstrandsgatan så det var inte långt. Roland förklarade att han ville injicera narkotika och Sten hade nya nålar uppe hos sig. Solveig följde oanades med de båda männen upp till Höglunds våning. Väl på plats i den relativt rymliga enrummaren slog de sig ner och började prata. Vill du känna dig en hacka, Solveig? Frågade Roland. Han visste ju att det var Solveigs största intresse att göra ekonomiska klipp. Hur då, undrade Solveig avmätt. Kanske trodde hon inte att dessa båda herrar hade koll på affärer. Roland berättade att de hade kommit över ett stort parti narkotika som de fått billigt. Nu ville de sälja av en del och de lovade att ju mer Solveig köpte, desto bättre skulle priset bli. Solveig funderade en stund. Hon hade inga moraliska problem med att handla med droger, men kunde hon lita på männen hon hade framför sig? Och hur skulle hon avyttra narkotikan? Tankarna snurrade, men efter en stund tycktes hon ha bestämt sig. Okej, kör på det. Hur mycket hade ni tänkt er? Roland försäkrade att de kunde sälja henne i princip så mycket hon ville köpa. Det var ett mycket stort parti de kommit över. Hon skulle ta med sig så mycket kontanter hon kunde få fram och komma tillbaka när hon löst transaktionerna. Solvein reste sig upp, drog på sig ytterkläderna och begav sig hemåt mot sin lägenhet. Sten och Roland jublade. Hon hade svalt betet. Vad kunde gå fel? Vad skulle hon göra när de rånat henne på pengarna? I värsta fall skulle hon våga sig till polisen och få dem med sig till Stens lägenhet, men då hade de båda männen redan haft god tid på sig att gömma undan pengarna. Planen var vattentät. Dagarna gick och den 14 december ringde Solvein till Roland och sa att hon ordnat fram pengar till affären. De bestämde träff utanför Sten Höglunds port samma kväll. Roland kom först och huttrande tände han en cigarett. Elden från tändstickan lyste upp vinternatten och han hackade tänder när han drog det första blosset. Snart såg han Solvein komma gående i riktning mot porten. Hon hade en blårandig sportbag över axeln och Roland försökte se hur mycket den tycktes innehålla. Nog verkade den ändå rätt så tung. Solvein hejade glatt på sin vän och tog rygg på honom in genom porten och uppför trappan till Stens lägenhet. Roland ringde på dörrklockan medan Solvein, som stod snett bakom honom, stampade slasket från skorna. Dörren flög upp och en brett leende Sten välkomnade paret med sin standardreplik. Välkommen in, det finns grogg i kylen. Roland tyckte att vännen var lite överdrivet jovialisk, men Solvein, som inte kände honom lika väl, verkade inte reagera. Hon knäppte av sig sin bruna kappa och lade den över sängen medan Roland gick till pentryt och gjorde sig en vodka citrongrogg. Han frågade Solvein om hon ville ha, men hon tackade nej. Sten visade åt henne att slå sig ner på en av stolarna. Själv satte han sig på den andra. Medan Roland stod kvar vid köksbänken började de andra två småprata. Bägen med pengarna stod på en tredje stol inte långt ifrån honom. Roland kunde inte motstå önskan att gå fram och kika i den. Tänk om Solvein hade något helt annat i väskan. Men så var inte fallet. För då han öppnade dragkedjan några centimeter såg han att väskan var full av sedlar. Han drog efter andan och nickade mot sin kamrat som nyfiket uppmärksammat vad han gjort. Men Solvein var ingen dununge. Hon hade hela tiden varit beredd på att de två vännerna kanske inte var så vänligt sinnade som de givit sken av. När hon registrerade Rolands nickning efter att ha kikat i bägen ställde hon sig genast upp och drog åt sig väskan. Vad fan har du i väskan att göra? Är det ett rån eller något? Det trodde jag inte om dig, Rolle. Hennes kraftiga reaktion överrumplade kamraterna, men då Solvein även slet åt sig kappan och stegade mot dörren så blev det fart på Sten. Han tog tag i axelremmen och försökte få loss bägen ur Solveins grepp. Men hon höll i den med en rasande frenesi. Hon sparkade och skrek och kramade krampaktigt väskan. Sten svängde bakom henne och tog ett kraftigt stryptag med armen om hennes hals. Solvein stretade emot men Sten knuffade henne mot sängen. Kampen fortsatte bland sängkläderna. Solvein låg underst med Sten ovanpå. Hon fortsatte skrika och Roland stod, i alla fall enligt egen utsago, som förstenad och såg på det slagsmål som höll på att spåra ut. Det var uppenbart att Solvein höll på att mista medvetandet. Sten vände sig mot Roland och skrek som i panik. Gå ut i trappan och titta! Först då blev det fart på Roland. Han skyndade sig ut i trappuppgången för att se om någon hört skriken. Snabbt överlade han med sig själv. Om någon hört skriket skulle han skylla på familjegräl och förklara att det grälande paret redan lugnat ner sig. Men ingen undrande granne hade gått ut för att se vad som stod på. Inga nyfikna huvuden stack ut från grannlägenheterna. Roland konstaterade att allt var helt tyst. Oroväckande tyst. Han gick tillbaka in i Stens etta och stängde lägenhetsdörren bakom sig. Plötsligt stod Sten framför honom. Han var svettig och andfådd. Roland knuffade undan honom och gick fram till sängen, där en kamp på liv och död just utspelat sig. För Solveins del hade det slutat med död. Roland fick panik. Så här skulle det ju inte sluta. Ingen skulle komma till skada. Han skrek på Sten, frågade vad fan han gjort. Men Sten försvarade sig med att han inte haft något val. Att Solvin skrivit under sin egen dödsdom då hon skrikit så förjordat. De hade varit två om rånplanerna och nu fick de se till att lösa det uppkomna problemet tillsammans. Stens första tanke var att de skulle dumpa kroppen i skogen. Men Roland protesterade. Det bästa måste väl ändå vara om polisen trodde att det var en torsk som mördat Solvin. Då var det bättre att dumpa henne i den egna bostaden. Sten höll med och på 2 sekunder hade han lyckats tänka om och börjat arbeta för att forsla hem Solvins döda kropp. Han tog ett av sina påslakan och drog ut innetäcket. Därefter började han trä det runt den döda kvinnan för att sedan surra det avlånga byltet med snören. Roland hjälpte tafatt till. Bland annat hittade han en använd kondom som han tog med sig för att placera ut i lägenheten, som ju måste framstå som ett sexnäste. Sten flyttade undan sitt tv-bord och drog fram mattan under det. Tillsammans la männen den inpackade kroppen på mattan och så började de rulla. Snart såg det ut som en helt vanlig ihoprullad matta, förberedd för flytt. De båda kumpanerna lyfte i varsin ände och började bära den tunga mattan ner för trapporna. Stens Opel Rekord-karavan stod precis utanför porten och de behövde som tur var inte gå många meter innan de kunde knuffa in mattan i bagageutrymmet. Sten körde och Roland satt bredvid med Solveins nycklar. De hade Sten förutseende nog plockat fram ur Solveins handväska. Det tog inte lång tid att köra till lägenheten på Bergsgatan. Enligt Roland var han bara med på att bära in mattan med kroppen till offrets bostad. Därefter gick han ut och satte sig i bilen igen. Oron han känt för att det skulle vara mycket folk i omlopp visade sig vara helt obefogad. Han såg inte en kotte i närheten av bilen under de 30 minuter han satt där. Till sist kom Sten tillbaka ut i bilen med påslakanet i ena handen och mattan under armen. Han satte sig vid ratten och styrde raka vägen tillbaka till Östrandsgatan. Där öppnade de bägen som visade sig innehålla hela 80 000 kronor. Men inte nöjde sig de båda männen med detta. För i den kriminella världen behövde status upprätthållas och skulder drivas in. Då som nu. Någon vecka efter mordet på Solvin satt de båda vännerna hemma hos Sten och drack grogg. Säkert skrockade de i den lyckosamma i att ingen tycktes ha satt dem i samband med Lucia-mordet, som mordet på Solvin hade börjat kallas i tidningarna. Sten ondgjorde sig över en gammal bekant som åkt in på kåken innan han hunnit betala en skuld på 2000 kronor. Nu hade denne 60-årige man, Johannes Keskola, permission. Sten hade åkt hem till honom i Hägersten för att kräva in skulden. Men karn hade inte haft några kontanter att komma med. Han hade några ädelstenar han ville betala med, men det hade Sten inte godtagit. De båda männen bestämde sig för att sticka ut till Hägersten och skrämma upp gubben lite. Sagt och gjort. Den 22 december satt kumpanerna återigen i Sten Höglunds Opel Rekord-karavan på väg att utföra nya brottsliga handlingar. Roland menade senare att det varit självklart för honom att de skulle spöa upp Johannes så han förstod att han måste fixa fram pengar snarast. Johannes verkade inte särskilt rädd när de kom. Och han släppte utan tvekan in dem. Ganska omgående drog Sten fram en revolver och riktade den mot Johannes. Roland såg hur mannens blick ändrade karaktär och blev mörk av skräck. Sten tryckte av, men vapnet klickade. Johannes skrattade nervöst ihop med den bullrande Sten. Därefter gick Sten till toaletten och kvar blev Roland och Johannes. Roland passade då på att nämna skulden på 2000 kronor och Johannes erkände att nog var han skyldig Sten den summan, men han hade inte hunnit få ihop så mycket pengar på den dryga veckan han haft permission. Snart hörde de Sten stänga toadörren efter sig och ta de få stegen tillbaka till rummet där de övriga två befann sig. Så hörde de Sten yttra orden. Din tid är ute nu, Johannes. Följt av 4 skott i tät följd. Roland beskrev senare Johannes reaktion som förvånad. Själv undrade han också vem Sten egentligen var som var beredd att skjuta en människa som hämnd för att denna inte betalat 2000 kronor. men det fanns ingen tid för reflektion. Någon kunde ha hört skotten och nu måste de fort från platsen. De försökte låta bli att avsätta fingeravtryck på vägen ut, men i efterhand mindes Roland inte ens om de slagit igen dörren efter sig. Allt fokus låg på att lämna platsen så snabbt som möjligt. Och ytterdörren hade inte gått igen. Den stod halvöppen och flera av grannarna hade hört smällarna av skotten. Men ingen tog sig ner till Johannes lägenhet för att se hur det stod till med honom. Först dagen efter beslutade sig två män för att gå in i lägenheten med den öppna ytterdörren. Där inne fann de Johannes av kulor genomborrade kropp och polisen tillkallades. Då hade ett dygn hunnit passera och polisen låg redan hopplöst efter i sitt dörrknackande och vittnesförhör med grannarna. Spåren i mordet på Johannes Keskola var snart lika kalla som de var i mordet på Solvein. Mycket kunde man säga om Roland Engström, men dum var han inte. I alla fall inte då det gällde det kriminella spelet. Han förstod att han nu var ett hot mot den forne bundsförvanten Sten. Han var det enda vittnet till de två morden och risken var stor att han också skulle bli mördad. Under julhelgen berättade han på fyllan för två av sina vänner om Hägerstens mordet. Han hade ångest för det han varit delaktig i och antydde att han mycket väl kunde stå näst på tur. Relationen med Stens fru gjorde dock att männens vägar fortsatte att korsas, trots att Roland var rädd för Sten. Han hade också börjat fundera på var fruns lojalitet faktiskt låg. Hon och Sten hade en lång relation bakom sig och de hade barn ihop. Ändå valde Roland den 30 december att gå till sin flickväns, alltså Stens frus, lägenhet på Upplandsgatan. De båda paren samt barnen skulle ses och umgås. Roland hade med sig både en hela Explorer och en hela Cherry Hearing, men stämningen var spänd och konstig. Roland bad att få låna telefonen och så ringde han upp de två vänner som visste att han varit delaktig i Hägerstens mordet. Nu vet du vad jag är ikväll om något skulle hända mig, sa han. När han kom tillbaka var flickvännen stingslig och snart utbröt ett fullskaligt gräl mellan Roland och henne. Sten och hans nya kvinna lugnade ner situationen, men efter bråket hade Sten uppenbarligen svårt att sitta still. Han cirkulerade i rummet och bevakade Roland från olika håll. Plötsligt skrek den 12-årige sonen. Han var äldst av de två. Nej, pappa, nej, gör det inte! Ögonblicket senare såg Roland bladet från en brödkniv blänka till och så kände han en ilande smärta i den undre delen av bröstkorgen. Knivhugget gick så djupt att bladet stack ut genom ryggen. Sten drog ut kniven och högg igen. Roland vände sig om och fick då två hugg i ryggen. Han raglade mot ytterdörren som till hans fasa visade sig vara låst. Men av någon anledning följde Sten inte längre efter. Och han lät sin fru gå förbi ut i hallen och låsa upp ytterdörren så att Roland kunde ta sig från platsen. Roland raglade ut på Upplandsgatan och som i en dimma såg han en kvinna komma gående. Sen blev allting suddigt. Men otroligt nog så vaknade han upp igen. Då låg han på sjukhus med operationsärr på kroppen och slangar och nålar i ett virvar runt sig. Men han levde. Rolands flickvän kom på dagliga besök till sjukhuset. Även ett par poliser kom upp några gånger för att få Roland att berätta vad som hänt honom. Men Roland vågade inte säga ett knyst om allt han kände till om mannen som så nära blivit hans barneman. En dag hade flickvännen med sig sin make, alltså Sten, upp till sjukhuset. Sten visade då ånger och lovade att betala ersättning för vad Roland hade fått utstå. Roland lovade honom att han aldrig skulle berätta för polisen vem som huggit honom så illa att han nästan dog. Men nu hade Rolands två andra kamrater vaknat till. De hade tagit hans berättelse om morden med en nypa salt tidigare. Roland kunde vara en skrävlare och att han skulle varit på plats i två av de just nu mest omskrivna morden var osannolikt. Men han hade ju ringt och varit rädd samma kväll som han så när blivit mördad. Och nu låg han där. Bevisligen allvarligt skadad. Kanske var det dessa vänner som fick honom på andra tankar. Eller så var det den gåva han fick av sin flickvän vid ett av besöken. Prydligt instoppad mellan de kläder hon hade med sig låg ett kors och en väckarklocka. I Rolands kretsar visste man direkt vad det betydde. din tid är snart ute. Och i början av 1972 så berättade Roland Engström allt han visste för polisen. Och polisen tycks ha trott honom eftersom han kunde berätta viktiga detaljer om händelserna. Sten dömdes för mordet på Johannes Keskola till 12 års fängelse. Bevisen var dock inte tillräckliga för att döma honom för mordet på Solvein Hast. Och därför är mordet på henne än idag att betrakta som ouppklarat. Några år efter domen tog en 26-årig man på sig mordet på Johannes Keskola. Han menade att allt gått till så som Roland sagt, med undantaget att han också befunnit sig i lägenheten och avlossat skottet. Sten begärde resning, men det ser ut som att hans dom kvarstod och att han fick sitta de år han dömts till. Enligt en poliskälla hade förundersökningen cirkulerat på anstalten och många interner kunde den därför utan till. I dessa kretsar förekom en del hot och det hände att kriminella försökte få andra att sitta av deras brott. Roland Engström klarade sig utan dom i just det här fallet. Men hans brottsliga bana var långt ifrån slut. Snart satt även han inne för nya brott.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, det var Lucia-mordet det. Och det är Roland Engströms version jag har berättat. Ingen är ju dömd för mordet på Solvein Hast. Och sanningen är att Roland framstår som en ganska gemytlig prick här. Men han var en råbarkad gangster han med. Och det kan ju till och med vara så att det var han som dödade Solvein. Men vad jag har förstått så är denna berättelse ändå tänkbar. Det finns tre tydliga offer. Solvein, Johannes och Roland. Både Johannes och Roland var riktiga busar. Johannes hade suttit inne för mord ett 10-tal år innan han själv blev mördad. Och även Roland hade gjort sig skyldig till mycket elände. Solvein var beredd att sälja narkotika för att själv bli rikare. Och kanske hade hon gjort fula affärer både en och två gånger tidigare. Inget tyder dock på att hon skulle varit våldsam. Och jag blir så nyfiken på henne. Det lär inte vara det vanliga att en prostituerad har i vår tids värde 7 miljoner på banken. Hon var 52 år och hade nog prostituerat sig ett bra tag. Hennes varumärke, kroppen och skönheten började bli slitet. Var hon en tvångsmässig samlare som behövde spara för att känna sig trygg? Eller tänkte hon dra sig tillbaka på en söderhavsö och dricka drinkar tills hon dog av ålder? Kanske ville hon öppna en egen affär eller köpa en stuga långt ut i skogen och odla ekologiskt. Vad jag önskar att jag får träffa henne och prata med henne. Hon borde ha varit född 1919. Vilken livsresa förde henne till mordlägenheten kvällen den 14 december 1971. Men så har vi två offer till, som jag och källorna knappt har nämnt. Sten och hans hustrus två söner. den äldsta 12 år. Hur mådde de? Vad hände efter att deras pappa blivit häktad? Dessa barn hade levt med en tungt kriminell pappa i hela sitt liv. Han var kapabel till mord och han drog sig inte för att sticka kniven i någon framför ögonen på barnen. Något säger mig att det inte var första gången som barnen var med om något traumatiskt. Hur har det gått för dem? Idag är de i 60-årsåldern om de lever. Fick de någonsin någon hjälp av samhället? Lyckades de hålla sig borta från att själva hamna i missbruk och kriminalitet? Jag hoppas det. Men jag vill gråta när jag tänker på dessa två små killar den här kvällen då deras pappa knivhögg en man framför deras ögon. Och ni som säger att alla har ett val att bli det man vill. Jag håller med. Vi lever i ett fantastiskt land som ger oss den möjligheten. Men vi ska samtidigt vara medvetna om att vi växer upp med extremt olika förutsättningar. För hur lätt är det att sköta skolan, komma ihåg gympakassen, ta hem kompisar, få skjuts till träningen, sova lugnt på natten, med en pappa som Sten Höglund i huset. Det kan vara bra att tänka på det ibland. Och jag har inte berättat om så många fall där både offer och förövare kommer från samhällets baksida. Det där klientelet som vi alla vet att de finns. Vi ser dem ibland på stan ihop med likasinnande, men ofta passerar de obemärkt förbi. De finns, men vi är glada om vi slipper beblanda oss med dem. Idag känner jag många människor som är eller har varit på botten. De allra flesta har jag träffat genom mitt arbete och jag är så tacksam för allt de lärt mig. För dessa utsatta och sargade personer är inte annorlunda. Vad de upplevt och hur de levt är annorlunda, men inte deras personligheter, humor och intelligens. Jaha, kanske du tänker, så om du satt och pratade med Sten Höglund så hade du tyckt att han var en god och mysig kille. Ja, kanske. Men det betyder inte att jag inte kan förstå att han har otäcka sidor som jag verkligen tar avstånd ifrån. I mitt jobb som kurator så är min strategi att skilja på personen och deras handlingar. Om jag inte gjorde det så skulle vi aldrig komma in djupt i samtalen. För det är klart att jag tar avstånd från mord och rån och misshandel och så vidare. Men när någon kommer till mig som kurator så försöker jag hålla fokus på personen som är med mig i rummet. Och det som då är så häftigt, men också sorgligt, det är att dessa personer ofta blir förvånade och väldigt tacksamma. Många är vana vid att bli nonchalerade, exkluderade och betraktade som dumma. För har man en gång fått stämpeln missbrukare eller kriminell, så är den svår att tvätta bort. Personen är till sist så van att bli bemött på ett visst sätt att han eller hon beter sig så som det förväntas. Och så är den onda cirkeln igång. Man blir hänvisad till samma gamla vänner. Ingen annan vill umgås eller anställa en. Vården, kommunen, ja hela samhället vet vad stämpeln betyder och vågar inte lita på att en förändring är möjlig. Då är det lätt att hata allt och alla och fortsätta bete sig som en skit. Nu är ju tyvärr problemet att många personer i missbruk och kriminalitet är opålitliga. Och hur ska då läkaren, polisen, socialsekreteraren eller läraren kunna veta att just den här personen verkligen vill komma bort från eländet och starta på nytt? Nej, det vet man ju faktiskt inte. Och det är ingen lätt nöt att knäcka. Men jag har turen att inte behöva ta några viktiga beslut. Jag kan få tro på de människor jag arbetar med utan att hamna i klistret om de misslyckas. Och många av dessa samhällets olycksbarn lyckas faktiskt. Ju yngre desto mer sannolikt att de kan skapa ett nytt, hederligt liv. Och då är det tyvärr stigmat att vara en före detta som är det som ligger dem till last långt efter straffen är avtjänade eller abstinensen gått över. Det är en lång riskperiod där det på grund av utanförskap i samhället är lätt att halka tillbaka till de gamla vännerna. Men de som har varit med tillräckligt länge på samhällets baksida, de brukar berätta för mig att även de såtaste vänner är till sist redo att sälja ut sin bästa vän för en sil, för att slippa hamna på kåken eller något annat. Det starka brödra- eller systerskap som ofta finns i början av karriären försvinner i samma takt som resten av både moral och värderingar. Det går till slut inte att lita på någon. Det handlar om att äta eller ätas. Och är det något som bekräftar detta påstående så är det väl just berättelsen om Solveig Hast, Sten Höglund, Roland Engström och Johannes Keskola. Och källor i dagens avsnitt hittar ni i avsnittsinformationen. Mig kan ni mejla till på historiskabrott@outlook.com eller hitta mig på Instagram historiskabrott. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat och god jul på er.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.